Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till ett nytt och det sista faktiskt avsnittet i serien De sju dödssynderna.
Hej.
Hej Daoud.
Hej.
Vad är det för dödssynd vi ska prata om idag?
Vi kör avund som ställs mot medmänsklighet idag.
Och
vi har med oss Melody Farshin.
Det stämmer.
Och sen har vi Adil Fakir, välkommen.
Hej.
Hej.
Tja, tack. Tja.
Kul att ha er här.
Ja, verkligen. Det blev en riktigt hetsig, inte hetsig, men hetsk diskussion här precis innan vi tryckte på record-knappen.
Men
det var inte alls. Adil stod för den. Han är alltid generatorn till den. Han vänder bort blicken nu.
Ja, nej, men det är så här. Till och med folk jag håller med om min konversation. Så kan det låta som att liksom vi bråkar. Vilket jag får höra igen. Typ, så han bara, Isak Jansson brukar alltid säga, han bara, alltså... Alltså jag håller med dig. Alltså
du måste säga det. Alltså,
såhär, jag håller med dig. Alltså du behöver inte attackera. Vi håller med. Jag bara jo. Ja.
Men det var så arga det.
Packy uncle som ringer till hemlandet med Viber och skriker.
Ja, ja, det är standard.
Han försöker förklara. De hör dig, teknologin har utvecklats, men han fortsätter skrika.
Just det, för det här är liksom från den tiden man körde telefonkort. Exakt. Och det var fördröjningar i samtalet.
Och hela grannskapet ska veta.
Ja, jag ringer nu.
Vi alla har ju dåliga barndomsminnen över det här. Just som har föräldrar därifrån. Jag har fan rutin om det till och med nu. Jag vet inte.
Det är trauma.
Det är trauma faktiskt.
Det är kopplat till trauma.
Väggar som skakar. Vi har inte upplevt många jordbävningar i Sverige, men vi har ändå upplevt jordbävningar i Sverige.
Eller isolerade till norrort.
Ja, exakt.
Vagning!
Ja. Fast jag gillar det. Jag gillar att det inte är tyst och tillbakadraget. Även om jag tyckte det var lite jobbigt när jag var liten.
Säger alltid folk så
uppvuxna. Mamma och pappa liksom, att de var så högljudda alltid. Ja. Men jag tycker fan om det. Jag tycker det är mycket bättre än att det är så här tyst och lite försiktigt.
Det är kulturer som tar för sig.
Det beror på sammanhang också. Alltså, är det högljutt när man är glad så är det inte högljutt när de slår en.
Vad sa du? När jag fick i mig ladd?
Nej, men det är väl inte olika. Det är väl en växel.
Om man är glad och de ser högljutt, då är det kul. Ja, är det kul. Liksom, om du sitter och slår en skriker så jävla idiot! Jävla ungjävel! Fan gör en boom! Värdelös boom! Då är det inte så kul med högljutt. Då skulle hellre att han viskar. Jag gillar inte dig.
Fast det hade inte det varit lite sjukt, Adil?
Om
det hade
varit född. Du är inte mitt barn. Jag köpte dig 5 rupees.
Hoppas du inte blir född.
Men det hade varit jobbigt om de bara var högljudda när de var glad och sen väldigt tyst när de var riktigt förbannade.
Creepy.
Ja, lite creepy. Mm. Lite,
Men den här besvikelseblicken som kommer med tystnad, den är jobbig.
Ja, the silent treatment. Ja.
Det finns ett ord för det. Vi kallar det för gilla. Jag vet att det finns kanske inte på farsi heter gilla, men på baluchi heter det då. Vad är det, Adil?
Skuld, skam,
man
anledning.
Delger en person skuld för någonting som den personen inte riktigt kanske
men
har
gjort. Samvete,
exempelvis, du hör inte av dig
till... Fostran.
Exakt. Ja, ett nötskal. Typ, du har inte hört av dig på 72 timmar till mamma eller pappa och exakt. Då påminner din mamma om det. Ja, du hörde inte av dig.
Exakt.
Ja. Mm. Det är gilla.
Jag födde dig.
Gilla.
Jag bar dig.
Precis,
guilt. Det låter lite
som
guilt.
Du kan använda det som ge inte mig det heller. Alltså, sluta ge mig gillarna då. Liksom. Mm. Mm. Så det kan jag använda. Så det är som dåligt, dåligt samvete.
Mm. Mm. Okej.
Okay. Ja.
Okay. Avund då?
Ja.
Apropå gilla. Nej, ja. Men hur... vi börjar med dig. Vad tänker du på? Liksom, om man säger avund, vad tänker du då? Vad är din första spontana tanke?
Jag tänker att det är en ganska ful en tanke du har i din ensamhet oftast, som man oftast inte vill bekräfta eller erkänna. Men jag tror att idag så använder många avund som en drivkraft. Mm. Nästan. Alltså för att vi har fostrats in till att så här, även om du tar emot att prestera alltid bättre och så vidare, gör bättre ifrån, du ska vara bäst i klassen till exempel.
Mm.
Och det baseras ju på vad resten får.
Mm.
Och om det går dåligt för dig, alla mina kompisar fick också dåligt och helt plötsligt mår man bättre.
Mm.
Och det blir någonstans en kompass i vad som är rätt och vad som är fel. Och det är inte positivt, det är en känsla jag inte tycker om.
Mm. Okej. Okay.
Jag vet inte om jag svarade rätt.
Nej, det finns ingen rätt eller fel.
Eller var det...
Jo, men nej, men jag tycker också det som Daoud säger. Det finns ingen rätt eller fel. Det är bara hur man själv det är uppfattar och upplever liksom. Egentligen. Liksom.
Vad tänker ni när ni tänker av?
Jag tänker på att man... om jag går till mig själv så är det bara att man har ett avund kring att man inte har någon materialistiskt, alltså mer ur den aspekten. Mm. Att jag har den känslan avund när någon annan har något jag inte har. Och att jag jättegärna vill ha den saken. Det händer ju för sig väldigt sällan. Jag känner väldigt lite avund, tror jag, vad gäller materia. Det är nog mer i så fall.
Är det bara materiella ting?
Nej, det var det jag ville gå in lite på. För just inom stand-up-branschen så kan det ju vara så här att jag kan känna avund att någon komiker kör något skämt som är briljant.
Tack.
Och som är så enkelt. Och att jag känner att hur kunde jag inte se det där och komma på det först? Exakt, typ så. Att det är en sån typisk situation för mig. Men det och Adil, du är inte mitt allt. Nej, men du kan inte sluta
just
tro
det. Komiker tror jag alla känner just det där. Varje gång man hör ett skämt som man tänker speciellt något som känns enkelt för dig kan vara någonting, typ ditt hobbyintresse. Typ om jag gillar lacrosse och ingen annan gör det och så hör jag någon dra ett skitenkelt skämt om lacrosse och tänka, vad i helvete, vad händer som händer där? Varför kommer inte jag på det? Mm. Så den känslan alla har där. Men det är intressant för dig, generellt så är det materiella. Är det någonting som du tror eller någonting som du själv tror att du känner?
Jättebra.
Behöver det vara? Alltså...
Så det tror jag, det kan väl vara helt olika. Alltså, vi kan vara avundsjuka på grund av att du är kär i någon annans fru eller någonting, eller man eller barn eller fan som helst. Ja, men
alltså, om jag känner en annans barn så skulle jag nog ta en annan väg.
Nej, men det kanske är ditt barn som din fru har fått rätten över och så nu är gift med någon vars den kallas pappa och då är det en avund för den personen. Det är inget materiellt uttaget.
Nej,
det är till och med ditt barn. Och, alltså, jag menar, jag tror större än avund tror jag är baserad i emotionella faktorer. Jag tror även när det går till materiellt så finns det en emotionell bakgrund bakom det. Mm-hmm. Varför det är så att man vill ha det. Men sen framförallt tycker jag Melodies poäng är bra att vi har ju drivit upp avund som att bli något positivt i typ en kapitalistisk tankegång.
Fast
jag
tycker liksom. Det är jättenegativt.
Ja, men alltså hur vi har gjort det.
Alltså det blir som en drivkraft.
Det blir som en drivkraft. Och det är ju extremt. Ja.
Det drivs på liksom så här, du ska bara lägga upp dina highlights i ditt liv så att andra mår sämre och så att du mår bra i en kvart.
Det är framförallt destruktivt. Alltså om man tänker nu om så här, miljötänk om vad skulle vara ekologiskt liksom verklighet så skulle man ju aldrig har den tanken som avund, det funkar inte i den principen överhuvudtaget, för det gäller helt enkelt bräcka de som tidigare. Så i det perspektivet så är det självklart inte världens trevligt, men jag tycker jag tror det mer är mer emotionellt än det är materiellt, åtminstone för mig, eller jag tror det är det värsta. Men sen så är det bara en sån här typisk känsla som jag tror tillhör, det behöver man behöver inte diskutera, till och med typisk sån känsla som alla vill trycka ner.
Mm.
Det kan vara som om du är en kille i vårt samhälle och vill vara feminist så tycker du machoism liksom. Mm. Även om du är det ibland så vill du inte ha det framme. Det är samma sak med avund, tror jag. Det är samma sak med svartsjuka. Jag menar, om en person är svartsjuk på sin partner och agerar ut det, då har du gjort fel. Att den är svartsjuk, det kan du förvara, men agerar den ut på det För det är inte ens partners fel att du är svartsjuk.
Nej.
Du kan hitta anledningar varför din partner gör dig svartsjuk. Men i slutändan så är det ju bara ditt problem.
Mm.
Och om du låter det spela ut på annan, ja, men då är det ju ett fel. Så antingen så kan du vara i ett förhållande med den här människan för du är dum i huvudet.
Mm.
Eller du inte kan kontrollera dina känslor.
Mm.
Så, det är en typisk sån känsla som det handlar om att försöka få bukt med. Mm. Sen självklart i något läge kan avund vara bra om du är... Fan vet jag, börshaj.
Men skulle ni, alltså, tänk så här, om man går tillbaka till de gamla klostermunkarna som upprättade de här synderna och dygderna.
Mm.
Avund som då alltså, ska klassificeras som någon form av biologisk mekanism. Precis som girighet och alla de här lättja och alla de här andra synderna som finns. Kan ni reflektera över avund? Kan ni känna avund liksom från dag till dag, någon gång i någon viss händelse under vardagen?
Självklart.
Och liksom aktivt avleda den eller aktivt liksom reflektera över den?
I fantasi så är det ju kul. Man måste få utlopp för känslor. Ja, men det är samma sak som att kan det vara som helst. Därför jag har inga problem om två människor vill ha sex på ett väldigt udda sätt och både är med på det. Varsågoda, om de vill få utlopp på sitt sätt, good for you liksom.
Mm.
Det är samma sak här. Jag menar, utlopp. Jag måste ju få utlopp för mina känslor. Jag fantiserar dagligen om saker och ting som ingenting med kan ha med helt bizarra saker att göra. Kanske är moraliskt fel saker att göra kanske någon gång. Men då är det ju bra att det får leva ut i någon form av fantasivärld. Liksom.
Mm.
Så jag tror definitivt att du spelar ut på det. Det kan ju handla om vad som helst. Det kan handla om fotboll. Det kan handla om du ser någon som du är singel och känner dig ensam.
Okej, det är okej. Alltså, du accepterar att den finns. Alltså känslan finns.
Ja, men
vad blir utfallet? Ja, men du lever ut. Vad betyder det? Vad blir utfallet? Av att du känner...
Att jag sitter 3 minuter och fantiserar om att Tottenham vinner Champions League och köper 3-4 fotbollsspelare som jag tycker är ganska skulle passa ner i fotbollslaget. Det är en avund för att jag tycker att de andra lag har det. Det är en lätt form av avund som jag spelar ut den fantasin i 25-30 sekunder.
Okej. Okay. Melody?
Jag tänker att majoriteten av alla barn har ändå avund i sig. Mm. Det är det här, jag har en glass, du har inte den. Mm. Nej, det här är min, nej, det är inte din. Jag vill leka med den leksaken som du leker med just nu. Fast jag har haft tillgång till den hela dagen och jag har inte brytt mig om den. Men bara för att du leker med den, nu vill jag ha den.
Mm.
Och det här är någonting vi lär oss att bearbeta. Att inte liksom reagera så starkt på.
Mm.
På samma sätt som vi lär oss att kunna ta emot kritik.
Mm.
Att alla inte kommer tycka att vi är de mest speciella i hela världen. Att liksom alla inte kommer älska oss som föräldrar eller liknande. Så det blir någonting vi lär oss hantera. Sen har vi ändå... alltså återkommande, jag kan tänka mig att man kan känna igen sin avund, att man märker den stiga på, typ en avund jag har haft i hela mitt liv och som jag även har idag, det är att jag inte har syskon, biologiska syskon, och jag har alltid avundats att liksom, ja men kunna se mina vänner som får barn, och han är så lik min bror, eller liksom det ena och det andra, bara kunna ha fler i mitt liksom ID-kort, kunna veta vart jag kommer ifrån. Och det är en jättestark avund jag har. Som jag känner konstant.
Mm.
Men den försöker jag liksom alltid...
Hur hanterar du den då?
Alltså jag har valt syskon.
Mm.
Jag har ju extremt mycket väldigt nära vänner som är precis som blod.
Mm.
Men vi är inte genetiskt lika.
Nej.
Och även om jag ser dem som mina systrar och bröder och de har ställt upp för mig som mina systrar och bröder, så vill jag ändå kunna se likhet. Jag undrar jättemycket liksom, hur skulle min bror se ut? Det är en avund jag kommer ha.
Kan du känna agitation eller irritation mellan syskon om de bråkar på för triviala saker?
Jag älskar syskon. Alltså det finns ingenting bättre än när jag ser på mina vänner som så här, har syskonschaft.
Det känns som alla som inte har syskon tycker det är skitkul.
Jag tycker det är jättekul. Jag tycker det är så, för att det är så här, ni kommer ändå bli sams. Det är så villkorslöst.
Det bråkar man har med sin syskon. Du har inte det med någon annan människa.
Nej, du visar din fulaste sida.
Nej, men inte bara det. Alltså, min brorsa, han är konflikträdd, men inte med mig. Då kan han göra vad, för vi är uppvuxna tillsammans. Han kan säga de sjukaste grejerna till mig som han aldrig skulle våga säga till någon annan.
Han kommer aldrig förlora dig. Nej, ni är bundna by law.
Han är som George Costanza, som är med Jerry. Han är lik George Costanza på många sätt, hur han är. Och han är verkligen såhär, vad ska vi göra här?
Men är syskonkärlek villkorslös verkligen?
Alltså, det finns syskon som inte pratar med varandra.
Ja, det är det jag menar. Det finns ju. Liksom,
men ni är ändå anknytna till samma föräldrar.
Ja, jo.
På något sätt så har ni samma blod som din ena. Den ena behöver en njure av den andra liksom...
Mm.
Det är ju bara så. Liksom, på något sätt har man extremt mycket gemensamt. Och du har en till del av dig själv.
Mm.
Alltså alla band, ju längre man umgås med någon, kan ju tendera att bli starkare. Men någon som du är uppvuxen med från barnsben, alla minnen du har som barn. De banden tenderar att bli mycket starkare än du gör i vuxna ålder. För det finns så många, du som håller på med psykologi vet ju själv att liksom, det finns så många saker du inte kan fokusera, koppla till något annat. Kanske minne, lukt eller vad som helst. Och just det faktum att jag tror med syskon så är det så här, du vet någonstans innerst inne att du gjort som sjukaste grejen som ingen skulle tillåta, men dina familj och allt det. Så du vet, det finns en trygghet att om du skulle göra någonting som alla skulle lämna dig på, så tror jag ändå att också skulle finnas till och med din bror du inte pratar med skulle ställa upp för det. För det är så kulturellt någonstans vi blev inlärda också. Det är inte bara genetiskt, det är ju kulturellt, det är en social konstruktion att vi blev intalade att familjer är ändå att ha, eller syster att ha.
Det finns ju psykiatriker som hävdar att man blir inte som sina föräldrar, man blir som sina vänner.
Sure.
Säkert. Kanske.
För vissa gäller det, för andra gäller det inte. Det behöver inte vara fakt. Det ena behöver inte vara mer sant än det andra. Liksom.
Nej.
Man har vissa likheter som föräldrar, man har vissa vänner. Vissa är helt likadana som vänner. Inte. Alltså det är helt individuellt.
Vad säger Alfons? Du har varit tyst i ett hörn.
Ja, jag har lyssnat. Jag tycker det var jätteintressant. Och skönt att inte prata så mycket. Nej, men jag, för mig är avund ganska... Jag ser inte det som så negativt. Jag kan... när jag känner avunder oftast på människor som är lite, som har hittat ett lugn, det kan jag verkligen reagera på. För jag är ju ganska långt ifrån den här stillsamma människan egentligen. Och nej, vissa av... Ja, men det behöver inte vara vänner, det kan vara personer man ser. Man möter någon och så är de väldigt... De har ett lugn. Det finns någon slags... vad ska jag säga, en avspänd attityd till det de gör. De kanske inte är, de är ganska nöjd med där de är, men framförallt lite avslappnad och liksom de utstrålar ett lugn istället för den här som alltid ska göra någonting. Jag kan ju gärna sitta still en timme och tycka att det är fantastiskt, men efter en timme då måste jag hitta på någonting, för händer ingenting, jag blir bara orolig. Jag kan verkligen känna liksom någon slags avund till de människorna som mera kan vara bara vara. Men jag tycker att avund är ganska positivt. För känner jag liksom avund i andra sammanhang, folk som är väldigt framgångsrika kan jag också känna avund. Jag skulle också vilja bli det. Men där ser man liksom, ja, men vad måste jag göra i så fall för att ta mig dit? Då blir det mer en, som en, vad ska man säga, en vision eller en målbild för mig att dit kan man komma.
Men så allt handlar väl bara om vad du gör av din avund?
Liksom. Ja, ja, alltså, ja, precis.
Det.
Ja.
Om du väljer att förbättra dig själv för att du tänker fan, jag önskar att jag också kunde vara så där framgångsrik och du får inte inspiration av det, eller vad fan du nu tycker om, jag önskar att jag också kunde hoppa så långt och förbättra dig själv, så fine. Alltså, det är så det med allting. Du kan använda allting positivt och negativt.
Det blir en drive.
Ilska kan användas till någonting bra, jag menar, såklart. Ja, ja, ja. Det skulle ju väldigt många idrottsmän säga till exempel.
Ja. Men jag kan också tycka liksom, i den aspekten att även om jag ser en människa som är fantastiskt duktig på någonting, så kan jag också känna att okej, det var intressant, det kan man göra. Det kanske inte är ända dit jag vill, men jag kanske vet att ja, då kanske man kan åtminstone göra,
men
så här mycket.
Är det verkligen avund då? Är det inte lika mycket också att man ser upp till någonting? Att man tycker fan, den här personen är cool. Alltså, ja. Alltså om jag lyssnar på The Beatles, då blir inte jag avundsjuk. När jag tänker på Paul McCartney, John Lennon och George Harrison. Då tänker jag typ så här, Ringo kan väl lägga in också. Men alltså, tänker jag så här, fan vad avundsjuk jag är att jag inte är Paul McCartney. Jag tänker bara så här, I love these.
Ja,
alltså då blir det inte avund där. Då är det bara...
det är ingen konkurrens för dig.
Ja, men jag tror, alltså, vissa saker älskar det ju. Alltså, jag är inte avundsjuk på... Alltså, jag skulle kunna tänka så här...
Men Adil har ju groupies som mig, tydligen. Så att han är ju nöjd.
Som jag. Men alltså... Vet du,
boom.
Jag håller med. Boom, ja, precis. Psychologist up yours. Men vadå? Alltså, vad är avund? Ja, men till exempel om jag gillar fotboll, okej. Okay. Sen liten så har man alltid haft, om man gillar en sport så har man alltid drömt om, även om man spelar den inte, så drömmer man, nu är jag mål i final, vad fan som helst. Fantasidrömmar om något jox liksom. Jag är inte avundsjuk på spelarna som får göra det, utan det är mina, jag älskar ju dem. Det är mitt lag jag håller på, så jag tycker om andra spelare. Så att, det är inte avundsjuka då, du är mer... Alltså, då är det mer dyrkan. Alltså.
Men kan bilden av en sån här, en patologisk, lite sjuk bild av en människa med avund som är mörk, det skulle kunna vara en sån här, en människa som inte har fått vara med, inte har fått tillgång till det här sociala livet som liten, utmobbad, men tyst och i utkanten, smyger omkring och istället förstör liksom, så att avund har nätet hat liksom. Ja, men jag Breivik eller Laserman, någon de här riktigt sjuka människorna som bara håller sig i skuggan utanför ljuset och som bara förstör liksom brutalt.
Man har hat mot mänskligheten.
Ja.
Utav den andligheten.
Kan det vara en, alltså nu,
alltså det är ett hat.
Alltså men det är klart en av känslorna är avund, men sen finns det ju miljoner andra känslor. Mm. Så att jag menar, så där kan du ju ta med vad som helst. Här. Är Hitler en glad prick? Men nej, han dödade. Han var glad när han kollade på tv. Okej, då är glad en farlig känsla. Alltså, jag menar,
alltså, frågan är just, alltså, just hur de här seriemördarna, alltså, eller de typen, men, om liksom, de kan känna av den. Alltså, om man kan säga folk som inte kan känna sympati, empati.
Men en person som inte kan känna empati men ändå vill ha någonting som någon annan har.
Mm.
Om inte det är avund så är det väl någonting annat. Men
det kan ju skiva avund. Han kan ju vara avundsjuk på Adolf Hitler. Om vi tänker kring Breivik. Alltså folk som finns. Folk som finns, som Breivik sitter inne typ sannolikt på livstid. Folk som skickar brev, alltså fanbrev till honom.
Jag menar bara, det är klart att han är avundsjuk på någonting. Ja. Men alltså det, bara för att han är sjuk på att massmördare betyder inte att det är alltså avund som är känslan.
Avgörande.
Det är en av miljoner känslor. Ja, det finns ilska också, det finns lugn också, det finns kalkylering, det finns antagligen empatilöshet, sen finns det säkert någon total empati. Mm. Alltså, jag menar, det spelar en stor roll om man isolerar en känsla, utan det finns överallt, och alla känner det. De som inte känner det har en, ja, de är empatilösa helt enkelt. För, för det tillhör ju allting. Djur känner ju avund för helvete.
Jag har två katter. Tell me about it.
Ja, men alltså, förstår du? Man kan ju se husdjur liksom att den
konkurrerar.
Alltså, om den ena på den sitter i mitt knä, då ska den andra sitta i mitt ansikte.
Ja.
Även om det liksom, han har kunnat komma fram under liksom en timmes tid när jag har suttit där, men det är just när den andra kommer då, den ena är jätte overprotective, alltså det, jag tror han tror vi har ett förhållande.
Ja.
Så av den anledningen är han sen, när den lilla katten kommer, då blir han jättearg och vill markera att så här,
det här är min gud. Jag ser exempel på att det kommer alltid finnas. Alltså, det är genetisk drivkraft i så som liksom hur genetisk biologi fungerar, så kommer ju alltid en sak som avund finnas i, för att så fort den mutationen uppkom någon gång i något kreatur, så var den bound to vara kvar, för att liksom det betyder att den individen kommer pressa sig att göra saker den kanske inte borde göra. Mm. Och då pratar vi inte om det stora moral är bara påhittad tes. Alltså jag menar, moral är inte skrivet någonstans. Alltså, om du är religiös så tror du självklart att det är någon högre makt som är jätte, eller om du tror på högre makt som är jätte, fine. Men djur och sådana saker, men du kan inte gå omkring och hävda att, liksom, att det är moral de lever efter. De lever efter instinkter kanske, och det har utvecklats som jag tror över miljontals år, över någon form av utveckling, eller någon form av genetisk utveckling som beror på miljoner saker. Hade inte dinosaurierna döddes ut och komet, hade vi haft ett annat liv. Kanske avund inte har funnits överhuvudtaget. Vi kanske hade haft Teletubbies som led. Nej, men alltså jag menar,
det finns en, alltså,
det finns alltså, det finns en genetisk anledning av det. Instinktiv anledning finns det ju. Inte så konstigt att det finns biologet in. Och sen om det är aktiv avund eller bara instinktivt.
Alltså om vi födda med instinkter, så måste man ha etik och moral för att det ska finnas någon form av regelverk som avgör vad som är rätt och fel.
Ja, fast
du har hittat på regelverket.
Ja, men jag säger bara att det är väl det som är premissen. Liksom.
Men det blir ju bara viktigt i grupplevande djur eller arter egentligen. Om du är bara ren individualist, då behöver du ju inte.
Nej, då behöver du
då
inte.
Kan du skita i det här. För då är det inget intressant. Ja, omgivningen är liksom,
det här är liksom reglerna för att vi inte ska ta död på varandra.
Ja.
Mer eller mindre.
Ja.
Eller hur?
Det gör vi ju ändå i och för sig. Men inte kanske så mycket inom gruppen.
Alla budor, om vi tar avund eller medmänskligt, vad vet, alltså alla såna här bibliska såna här saker, alltså allt är baserat på att vi har massa känslor och vi försöker göra någon form av system där inte vi bara slänger upp det höger och vänster på varandra. Mm. Vi försöker bunta ihop det och försöker förklara att de här känslorna är bra och inte bra. Mm. Gör det, alltså, och så hittar vi på, så allt är liksom moral och rätt och fel. Vi kan ju hävda hur mycket som helst att det är naturligt, och det känner man ju. Mm. Men naturligt är det ju inte. Det är helt påhittat. Alltså morallagar om egentligen är ju på, alltså att jag tycker det är fel att döda.
Mm.
Alltså om du sätter mig på en öde ö 10 år senare och jag är bebis och kommer upp dit, vad fan vet jag om det? Jag vet ingen aning om det är fel. Mm. Det kan finnas inom mig ett rätt och fel, men Vi är jag med biologisk varelse. Så att för mig, med att jag inte tror på en högre matt har gett ut med budorden, så är allting sociala konstruktioner. Och sen utöver det så får vi diskutera om det är bra eller dåligt. Liksom.
Det leder också till en sundare mentalitet. Jag tänker typ högmod och ödmjukhet till exempel. Någon som är högmod, alltså det är en negativ känsla att bära på. Någon som är avundsjuk, det är en negativ känsla att
I
bära på.
I kontexten av våra sociala konstruktioner?
Nej, det tar mycket av din energi.
I kontexten i vårt samhälle?
Nej, all hat, ilska, tar inte det mer energi än glädje?
Men, fast du
sätter, glädje ger dig energi.
Fast du sätter det i kontexten i vårt samhälle. Om jag,
generellt.
Nej, men om jag är på en öde ö i 20 år. Så är ju alla kontextuella betingar helt annorlunda. Alltså mina interaktioner med människor finns ju inte. Så alla mina vanliga
sociala... Men kommer du inte må bättre om du är glad på ödön? Eller om, än att du är arg på den här ödön?
Det är helt individuellt. Jag tror jag kommer må bättre om jag är glad. Men vissa mår ju jävligt mycket bättre om... Wow! För skrika. Jag kan säga att jävla mycket människor jag känner... Eller inte känner kanske, men ser på fotbollsmatcher till exempel. Som inte gillar fotboll. De är där bara för att de gillar skrik, stön och stonk. Och det är inte... Och då kan jag hävda att de här människorna nödvändigtvis gillar inte komedier mer än de gillar skrik, stök och brök och adrenalin. De tycker man adrenalinrushare. Och för de jävlarna så är nog den känslan som är ilska och aggression mer utlopp än vad glädje är. Inte för mig, men det jag kan inte påstå att det är en känsla som är samma för alla individer i hela världen. Det är ju helt nonsens. Det är ju alla, det finns psykopater.
Fast fotbollsmatch kommer med glädje också. Det är sällan folk mår bra när de har sett sitt lag torska.
Jag säger bara att det finns individer som självklart inte delar lika starkt som du och jag eller någon annan. Det är det enda jag säger. Jag säger inte att det är rätt och fel. Jag tror bara att alla människor inte vrider åt samma håll. Annars skulle de inte ha den diskussionen överhuvudtaget. Alltså om vissa människor drivs av ilska. Och det är deras liksom
drivs utav dem, men jag tror fortfarande det tar mycket energi. Än att kunna vara liksom... någonstans i ro eller kunna känna ett lugn, som Alfons var inne på, det här med lugnet. Och att faktiskt kunna softa, att faktiskt kunna liksom bara må bra.
För jag drog upp det in i podd, det var någon av de här synderna som jag pratade om, det här om spektrat. Liksom. Om man tar premissen att vi släpps i mitten på spektrat mellan dygden och synden, så är ju antagandet att vi släpps i mitten. Men vi har ju lättare att begå synd än att uppnå dygden.
Men är det inte bara det vi uppmärksammar mer? Det är ungefär som man säger, jag tappar alltid mackan, ramlar alltid smöret ner. Det är bara för att det är de gångerna du kommer ihåg att det ramlar smöret ner. Kommer du inte ihåg de gångerna mer du har gjort ett dåligt moraliskt beslut, så kommer du jäcka dig. Istället för att komma ihåg alla de positiva besluten du gör. För det kommer inte förfölja dig hela dagen. Du gör ju fler, hävdar ju att i den mån... jag eller du eller vi i samhället säger det bra eller dåligt. Det vi har kommit överens om som moraliskt bra och dåligt, så hävdar jag att helt klart så gör vi ju fler moraliskt positiva beslut dagligen, med de negativa besluten som jäckar oss och sätter oss i ruckning. För de ska vi inte göra.
Jo, jag förstår.
Men alltså, om jag pissar någonstans på gatan och den dagen, då är fan vilken dålig beslut. Men resten av dagen kanske jag skänkt pengar till utliggare, jag kanske är glad. Alltså, jag kommer komma ihåg att jag pissar på gatan.
Men alltså, jag förstår resonemanget. Men om vi utgår ifrån att det här var klostermunkar som upprättade de här. Och att det var, man ansåg det att vara synder och dygder. Så jag tänker, liksom, om du från en teologisk grund, inte agnostiskt eller ateistiskt. Var i spektrat hamnar man? Alltså, vad har man närmst till? Är det synden eller är det dygden? Är det avund eller är det medmänsklighet? Vart hamnar man fortast liksom?
Vi föddes in till alltså girigheten, in till synden, skulle jag säga. För att, som sagt, barn har vissa tecken på avundsjuka direkt.
Redan då. Ja.
Och det är någonting man bearbetar och lär sig hantera. Så det är en utveckling. Jag skulle säga att vi har närmare till synden. Alltså, låter du mig frossa så kommer jag frossa.
Låter du dig lata dig så hellre det än flit.
Absolut.
En generellt fråga, alltså jag är individualist, för mig är den här frågan alltid udda, för jag tycker aldrig det finns att man är mer så eller si eller så, för att det finns alltid ett, inte bara få undantag, ganska många undantag i varenda av de här normativa beteenden. Alltså när man pratar om det, normativt mänskligt beteende, tycker jag överhuvudtaget är ganska läskigt. fenomen att prata om sådär generellt. För varje gång man börjar generalisera hur människor tänker, tycker, känner.
Man är 2 sekunder från ett register.
Nej, men du är inte 2 sekunder, du är där. Ja. Du är inte 2 sekunder från ett register, du är precis på samma diskussion som register. Du är samma diskussion som register och säger att i Afrika så kan de inte göra det här, eller i asiater kan inte köra bil, eller bla. Du är på det registret direkt när du är där. Och jag säger inte att alla de här registren är fel, men för mig går det på individnivå. Jag är inte intresserad av att så här, kulturell appropriering. Jag är inte intresserad av individuell appropriering. Jag skiter fullkomligt i vad den kommer från. För jag tror att varenda person kan vara så fruktansvärt olik. Det kan vara någon som är läkare som är ond som en jävla fascist, men en skitbra fysisk läkare. Det kan vara en skitglad jävla slaktare som liksom positiv och jättetrevlig person som slaktar djur varje dag. Och vad fan, alltså, det finns miljoner. Alltså, det finns alla oändliga kombinationer. Så att det är så svårt att definiera på vem som är vad. Människor tycker si och så. Det är väl helt individuellt. Som det där också, lättast dygd och synd. Ja, men i den ramen vi har satt upp av moral.
Tänk teologiskt nu.
Hamna ner. För mig själv.
Utgå från dig själv från ett teologiskt perspektiv. Alltså utifrån premissen hela den här diskussionen handlar om.
Jag är ganska hedonistisk, så är väl i vissa avseenden så skulle jag väl moraliskt böjbar, men jag vill generellt så tycker jag det är ganska viktigt med moral, för annars har vi ingenting annat kvar. Vi måste göra väl även någonting. Så jag skulle nog föredra att säga att jag lättare till absurd fråga. Det blir, jag har ingen aning. Det beror på vilken dag du frågar mig.
Ja, okay.
Antar jag. Men bra humör. Man tycker att man är bra humöret ofta. Då skulle jag säga det. Men jag skulle säga att beslut som jäckar mig eller som jag kommer ihåg och så sätter större spår är inte de gångerna som jag har gått med medmänsklighet. Nej. Utan det är de gångerna som man har gått med helt klart
damvund.
Okay. I sådana fall.
De sätter större spår.
Ja, det är misstag. I mitt privata liv så har det varit så att jag tycker det är misstagen som man ska lära sig, och det man är dålig på, det är de som måste utveckla en, för det är bra på what the fuck, det är kul, men det kan ju inte när som helst. Det är väl det man är dålig på som man antingen ska jobba med eller se övers med. Så att,
Okay. Ja. Det är väl det närmaste svaret vi kan komma, tror jag. Från Adil i alla fall, i den frågeställningen. Det är svårt alltså. Ja. Man tänker, man färgas ju jättemycket dels av sin uppväxt. Man dels färgas jättemycket av liksom kulturell påbrå, religiösa vinklar, liksom umgänge under uppväxten, tidig pubertal fas liksom, när man formas och hittar sin identitet. Det är jättesvårt.
Jo.
Och som sagt, det finns inget rätt eller fel.
Nej.
Utan det är ju,
det är väl det som är intressant. Liksom. Däremot, alltså att det finns en pågående diskussion om vad som är bra och vad som är dåligt, alltså synd och dygd, liksom, det tror jag också, det har vi också ofta varit inne på. Det rör sig mycket om makt, liksom, att det är ju den religiösa makten att vilja få människor att göra precis det jag som är präst eller vad det nu kan vara, påve eller vad som helst. De här påbuden är bra, om ni gör så här, då har jag kontroll på den här gruppen. Så det är ganska effektivt verktyg, kan jag tänka mig, liksom, att sen finns det ju alltid nya grupper då, som hittar på nya saker, för man vill ha kontroll på olika saker. Men jag tror att mycket av det här är väl från början kanske en bra idé, att man vill liksom påvisa något bra. Det här är bra. Försök att röra hit liksom. Alltså, någon slags moralkompass.
Ja, exakt.
Det ligger ju ganska nära rädsla också. Alltså samma sätt som man använder rädsla. En tyrann kan ha makt över ett område på grund av vad folk är rädda för.
Ja, så är det. Så är det, absolut.
Utan red rädsla så kan det bara, för att man är rädd att om du inte gör det här så kommer någonting hända dig.
Då kommer du dö i och brinna
avund i. Kan ju ha en liknande motiveringskraft på det sättet. Om du inte gör det här så får du inte det. Gör du det här så hamnar du här.
Ja, just det.
Så det kan, avund kan användas andra hållet också. Det kan inte bara vara för att smickra upp dig. Det kan vara för att kanske säga, gör du inte det här så kommer du få vad de där har. Och de blir ingenting av.
Motivationsspinnen.
Så att jag menar, det är precis mycket annars.
Spännande.
Det är fortfarande, jag kan ju ändå tycka att det är lite konstigt att man har avund på ena sidan och så medmänsklighet som en motsats till det. Det känner inte jag. Jag tycker de flesta synderna är så här, lust och avhållsamhet och alltså de är ganska
självklara. De är mer konkreta.
Här bara det känns som man har slängt in en liksom medmänsklighet, är det någon som har sagt.
Och alltså om du känner av
för andra.
Att
kunna glädjas för andra.
Men det känns som generositet.
Jag tycker
jag menar mer än medmänsklighet.
Nej. Fast det är inte att jag bjuder på någonting när jag blir glad för att det går bra för dig, utan exakt. Det är att jag genuint från hjärtat ska kunna känna glädje för dig helt oberoende utav mig.
Ja, medmänsklighet känns mer emotionellt bundet än generositet.
Om Melody till exempel, om Melody vinner 1 miljon, så kan jag gå två vägar här. Jag kan antingen känna sig avundsjuka, shit vad avundsjuka, eller så kan jag bli glad för henne, medmänsklighet, så att det är raka motsatsen.
Eller så kan du fejka.
Jo, men det är avund jag känner fortfarande. Alltså, det är ju en av två känslor jag kommer känna. Jag kan känna både och såklart. Men man kan, antingen känner man både och. Om Melody skulle vinna 100 miljarder. Alltså en så här helt absurd så. Ja. Då skulle jag först bara, shit vad kul för Melody. Men om de skulle fråga, älskar jag att du också vann det? Jo, det är klart som fan gjorde det. Alltså, jag menar, alltså, det behöver inte vara aggressiv avundsjuka.
Nej. Det känns ju nästan som att det inte ens är motsatsen.
Nej, men det är en synd. Nej, det är ju betraktat som en synd bara. Det finns ju ingen riktig facit som beskriver hur tung den här synden är.
Ja, men jag har en kompis.
Det finns bara som en föreställning i vårt huvud. Hur tung
avund är en väldigt individualistisk grej. Medan medmänsklighet är väldigt kollektiv.
Ja, det känns, absolut. Ja,
men sen så kan du använda... Alltså, men sen också avund, du kan liksom... Jag har en polare, han är så här lång, snygg jävel, han är 4-5 år yngre, man ser mycket yngre. Så varje gång vi ses på en fest är alltid så här, din jävla äckligt snygga jävel. Och så ger han typ en kyss på kinden. Typ. Alltså, han är så här, jag är avundsjuk på ett skämtsamt sätt, han är snygg. Men så är jag oftast med typ en snygg kompis, jag är alltid så här, så jävla snygg den här jäveln. Alltså, och jag blir glad när jag ser honom, för han är så här, han är glad, det är en ganska bra kille. Så jag tycker om att han är snygg och inte en douchebag. Jag gillar att han är så snygg, för han är skitsoft snubbe. Han är så här, han är inte gay, men väldigt så här kramig. Så vi kan sitta så här krama på varandra på någon rave någonstans. Det är som att vi två verkligen ett par liksom. Men det är inte så, jag tycker, och avund på att han är snygg, ja. Men jag gillar det. Alltså det är så här, vad ska man säga? Du behöver inte vara negativ.
Du blir inte negativ på
verkligen. Alltså, du kan ju göra det kul, och du kan känna både negativ och positiv känsla samtidigt.
Okay, men när blir av negativ?
Ja, just det.
Vi har ju faktiskt inte riktigt sagt det.
Det kan vara mild, men det kan vara vad som helst.
Ja, men du måste konkretisera det. Det är jättesvårt för oss.
Utseendemässigt, det kan vara pengar, det kan vara yrke, status, materiella ting.
Jo, men när blir det negativ? Vad händer med dig när det blir negativ?
Ta ett konkret exempel och hur du reagerar.
Alltså, kan ju vara så här, han är snygg och jag älskar honom, han är en fantastisk människa.
Okej, då är det negativt.
Då är det ju positivt.
Ja, vadå? Liksom. Nej, men alltså, om till exempel då, idrott är bra referens, för det är så explosivt tydligt att någonting går dåligt för ditt lag. Alltså det är inte ens du som äger laget. Någonting går dåligt för ditt lag. Du blir sur, de andra gläds. Din reaktion att du blir arg och kanske slår handen i bordet. Det är ilska som är på grund av någon form av avundsjuka på att det andra laget slår ditt lag. Det är ju en direkt, så det är så enkelt att se på sådana lägen när man kollar, typ när man hejar på någonting. Det är så jävla tydligt. Så fort det går dåligt för andra så nej fan skriker, slår handen i bordet. Jag håller på Tottenham nu, mycket i Champions League här, första gången i final. Det är liksom, jag har hållit på dem i 30 år. Jag menar, det är helt absurt. Jag satt och jag är vuxen människa liksom. Jag stod liksom, jag hade hes efter matchen. Alltså jag grät efter det vann. Det är frågan om, det är fotboll vi ska prata om. Jag är från 40 bast och liksom, jag tycker jag hatar allt huliganism och allt machismen i fotbollen. Men jag kan inte komma ifrån det jag älskar liksom. Taktiken, fotboll, whatever. Och där är det helt absurt liksom. Jag gråter en sekund, skriker en sekund. Avund, medmänsklighet, I don't know what. Men där är ju inte positivt. Så skriker, svär. Personer som står på fotbollsmatch, så skriker massa grejer. Homosexuella, antihomosexuella grejer, sexista saker. Det är definitivt någonstans att avunda och speglas dåligt.
Ja, det är ett bra exempel. Jag tycker ändå att det är ganska sällan i vardagen som man själv...
Varje gång kollar på porr. Så vet jag.
Varför avund?
Det är Mandingo någon gång. Vet du om det är? Mandingo. Gå hem och kolla.
Mandingo, just det.
Jag tänker
jag
att det kan vara Mandinga Warrior, tänker jag.
Det är faktiskt, men det måste alla kolla på bara för att ur ett rent intressant... Nej, men bara gå på vilken porrsida som skriver. Det är en skådespelare som heter Mandingo.
Bara från ett fysiologiskt perspektiv.
Ja, bara... Det är bara alltså, helt ärligt talat. Jag skiter
Ramadan.
Du behöver absolut inte... bli upphetsad.
Min spontana reaktion till det här är astagfirullah.
Alltså, kolla på det. Även om du är mot porr, bara titta på det. Det är rätt fascinerande alltså. Det är såhär, what in the fuck's name? Liksom, det ser ut som att du teleporteras från ett bestialt djur. Det är bra, intressant.
Eller hur? Apropå av.
Ja, men det är bra. Vi lägger nog inte ut en länk, eller ska vi göra
Jag vet inte hur vi ska klippa.
Det är inte som att det här är liksom... Vi pratar, du kan söka på Google så kommer det upp. Alltså, jag tror folk behandlar liksom information så absurt nu för tiden. Som att typ så här, oj, det här kan vi inte... det är bara googla. Alltså, all information kan du få ut nu. Det är liksom så här, det var barn kan inte ens gå in på hur absurt det är. För en nioåring, det måste vara sjukt svårt att... Hur fan ska du länka vidare på? Du är ett klick ifrån porr. Ett felklick ifrån att du får naken bild upp i fucking din skärm. Mm. Det är så nära er nästan. Går vi fotbollssajter, då är det oftast porr. Ja. Så du kan klicka på en grej som kommer fel. Så bara, hello, vill du knulla ikväll? Kommer bild. Så här, vad fan händer nu liksom? Nej, jag vill läsa om...
Nej, jag vill bara ha en pizza ikväll.
Jag vill läsa om Tottenham.
Jag vill läsa om 17-åringen. Ja. Inte om sex att göra, utan om fotboll att göra. Så.
När svensk stand-up, när det går bra för svensk stand-up, vilket jag tyckte att det verkligen gjorde under en period. Jag tycker att det är bra kollektivt för att det lyfter ryktet för svensk stand-up. Kvaliteten blir bättre. Tålamodet...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det blir inte att det tålamod testas när du går på en gratis klubb, utan det blir en njutning, det blir en tillgång till gratis kulturevenemang som är fett kul. Medan när det finns liksom en inflation utav liksom när det har blivit en grej att få liksom möhippa, nu ska vi testa stand up som att det inte blir ett respekterat yrke längre. Och det blir något som så här folk har på sin bucket list bara för att testa. Jag kan inte ha på min bucket list att operera ett hjärta, för jag är ingen kirurg. Och om jag ens gör det, så förolämpar jag alla kirurger som finns.
Fast du gjorde det genom ett sätt att vårt jobb någonstans lika enkelt som att göra kirurgi liksom.
Nej,
det är lika svårt.
Det är absolut inte det, men liksom...
Lika enkelt också.
Alltså, stand-up, du börjar från någonstans. Men bara för att du kan koka en omelett, det betyder inte att du är en kock.
Nej, men blir du irriterad på folk som har det för en bucket list? Det är väl kul att de får gå upp och prova det. Jag stör mig inte på det.
Fast det drar ner svensk stand-ups rykte.
Men för att någon provar på en bucket list.
Nej, men när det blir en trend och när du märker att det liksom när det kommer en våg utav liksom så här icke-leverans. Då tycker jag att det tar ner svensk stand-up.
För du sa tidigare att du tyckte att det var en bra nivå ett tag.
Ja, men
tycker
du
att den har klingat av?
Men är det rookieklubb? För det tycker jag spelar ingen roll. Det kan vara asdålig stand-up i rookieklubbar 40 år framöver. Det håller väl det hur bra stand-up-scenen generellt är. Och den vet inte om den blir så mycket bättre eller sämre. Den blir större. Men sen så är det individuellt vad man tycker. Vi i Sverige generellt tycker jag, bland komiker hör mig ganska mycket att svensk stand-up är rätt bra. Men ska jag vara helt ärlig så tycker jag vi ligger ju... Alltså, mil och decennier efter de närmaste länderna bara i de som där stand-up är stort. Alltså vi ligger ju decennier efter. Alltså vi ligger så jävla... För det första så är vi mest polariserade humor landet i hela jävla fucking världen. Det finns liksom, det finns ingen så här, gemensamt, inga stilar som riktigt, det är bara en som går åt visst håll, det är bara samma klubbar kör, vissa är samma klubbar. Det är väldigt likt, vår tv-bransch kan vi inte ens gå in på, det är extremt homogent i vilken typ av humor som presteras, vilka typer av produktionsbolag som kommer in på SVT, TV4, eller på, så jag tycker liksom, där är det jävligt homogent i Sverige hur det är. Sen att, om det är bra eller dåligt, alltså vad fan spelar, alltså sänker det. Bästa sättet att bli förstående för bra, det är egentligen tyvärr som det är med allting annat, det är ju hur bra eliten någonstans här. Alltså jag menar,
fast
inte
eliten har sett samma ut i typ
exakt. Så exakt, den är, det är inte rookiesarna som börjar som gör svensk stand-up
sämre. De här som fastnar emellan mellantinget.
Vad tänker du, alltså generella nivån typ som eller menar
generella
du
generella nivå? Alltså
hela, om man ser alla komiker inom situationstecken och de som har det som
yrke. Det är bättre nu än det
var 10
år sedan när jag började.
Tycker du?
Alltså, generellt så är det, alltså, det är fler roliga det finns ju fler som är tekniskt begåvade på sitt yrke nu. Det kan ju klart säga. Alltså, till exempel om du går ner om vi ska ta Rookie Club som exempel då, om du ska starta på, om du går ner till Big Ben, så ja, det kommer vara flera dåliga kvällar nu, men det är ju fler. Det är ju 15-20 styckna. Mm. Och jag skiter i att 15 är bra. Det viktigaste är att kanske 3 var, puff, vad bra de var. Och det kan jag inte säga för 10 år sedan det var. Det kanske var en som var det. Så att det är väl fler som är lite bättre.
Jag tyckte det var högre nivå förut.
Det är bara för du själv, bara för vi var nyare. Man tyckte stand-up var roligare då. Man tyckte de här skämten du hörde var genialiska när det var ny.
Fast det var så också fullsmockat varje kväll då på Big Ben och så. Liksom på...
Ja, men det var, körde inte 5 gånger i veckan eller?
Nej, men det fanns heller kanske bara Big Ben. Alltså, det är inte så många fler.
Varje dag. Det nej. Fanns på olika klubbar.
Okay.
Inte som nu ändå. Och jag tror alltså, typ om du tar de här klubben... Jag tycker att generella intresse, det är fler människor som är på, att det finns så många klubbar nu som ändå drar folk gratis eller inte, så tenderar det ändå att visa på att det är fler antal människor per dag som ser på live stand-up nu över 10 år sedan. Det kan man ju vara överens om. Alltså det är fler människor som ser live stand-up nu,
ja,
än förr. Det är bara att räkna biljetter,
ja,
och artister. Det är hur enkelt som helst att se det. Och det är fler klubbar. Så det vet man ju. Mm. Sen, och kvaliteten blir bättre. Det är egentligen subjektivt och man antar att det blir bättre i och med att det blir som kollar på det. Men jag tycker i toppen har inte, vi har inte fått 2-3 så här. Vi har fortfarande inte presterat någon världsklassstuppare än. Alltså Björn Gustafsson är den enda exporten i humor vi har haft. Och han ser inte ens, jag råkar se han ser det för illa science fiction. Han har varit med en massa sci-fi-komedier.
Mm.
Så jag träffade honom och jag sa, jag har fan sett dina två. Alltså han var skitglad över det, men ingen annan har gjort det.
Mm.
Men han är ändå en exporten. Vem annars? Vem annan från Sverige?
Mm.
Humorexport har vi levererat, alltså vadå, senaste 50 åren?
Mm.
Noll!
Det är mest för språket. Vi är begränsade
i språket. Inte när det kommer till musik, skådespeleri, action, musik, drama, regi. Det är hur många svenskar som helst. Oscar-vinnare för helvete i olika genrer, men ingenting i humor. Alltså när ska vi inse faktumet att vi är bra på vissa grejer, men vi är inte så jävla vassa som vi tror. Kanske inte för resten av världen i alla fall. Vi kanske är extremt vassa i vår egen självbeundran, men resten av världen verkar tycka att svensk humor är lika rolig som vi tycker. Men de tycker att vår musik är fantastisk, de tycker att våra filmer är bra, våra antal skådespelare vi genererar som är Hollywoodstjärnor eller stora i andra länder är enormt mycket. Men inga komiker. Noll. Zip. Zero.
Vi är så litet land.
Men det gäller inte de andra. Det gäller inte när det kommer till fotboll, musik, skådespeleri. Alla andra konstformer är vi överrepresenterade i. Förutom humor.
Ja, där det talas på engelska. Där det, liksom, där det exporteras.
Du kan ju stand-up på engelska också. Svenskar kör ju stand-up på engelska. Det är svenskar som provar mer utomlands. Vi har ju svenska skådisar som utspelar sig som svenska teater. Och sen går de och blir skådespelare. Peter Storm, men fan, nej, med hela Skarsgård-familjen. Ingen av dem är komiker, de alla skådisar.
Men tänker du kring så här, de svenska elitkomiker som vi ändå haft, som har försökt göra karriär i exempelvis USA och sen har återvänt. Att det bygger på... nivå, kvalitet,
alltså, kolla.
För att de återvänder, eller är det på grund av att som USA exempelvis, det finns en stor, mycket större konkurrens, alltså, och mycket det, svårare alltså, att etablera sig.
Har man varit utomlands i och liksom gått till stand-up städer och bara du behöver bara vara där 1-2 veckor. Om du bara någorlunda in hur det ser ut, så är det ju inte svårt att fatta att det är klart som fan, jag är glad att jag började med stand-up i Sverige och inte i USA. Alltså jag hade ju aldrig, alltså jag har lyckats på något jävla mirakulöst sätt få någon form av karriär via ett publikvärme jobb eller vad fan det är. Jag hade ju aldrig så, alltså jag tycker ju att jag har, med min talang så hade ju på den här tiden inte räckt att komma lika långt i USA som jag gjort i Sverige.
Just det, för våra lyssnare kanske inte vet vad du gör annars. Nej, vad har du för...
Nej, men alltså, inom stand-up så är det så här, jag måste alla fatta också. Jag tycker det är så konstigt begrepp när man pratar om stand-up. Liksom. Folk håller på med stand-up, fine. Det är inte väldigt många människor i Sverige som lever enbart på stand-up. Utan de flesta stupkomikerna använder ju stand-up som ett fönster till någonting annat. Antingen skriva manus, skådespeleri, eller till exempel vissa turnerar enbart. Så till exempel Bettner gör inte så mycket skådespeleri, han gör mest det. Han är en av de få som gör det. De flesta gör tv eller någonting. Vet och jag har väl... Tack vare den. Jag gör så mycket publikvärmejobb på tv. Liksom. Så jag gör ganska mycket off-camera i studiosammanhang. Så jag kör alltid som jag gör i studion. Allt som har med publiken gör med studion ligger på mig egentligen. Mm. Så att om programledaren måste försvinna iväg eller vi måste ha en paus på 15 minuter, så ligger om. Du är egentligen upp till mig och ser till att den där jävla fucking publiken med 300 pers har det bra. Tillräckligt bra som produktionen är nöjda med det. Mm. Och då självklart så väljer de oftast komiker för att göra det jobbet. Nu är inte det rent stand-up man kör. Men jag vill hitta den vägen har jag nischat in mig på för att jag får ganska många jobb på tv-program för att göra det. För jag liksom är van att göra det. Jag är ju som proffs ett jobb. Jag passar på det antar jag. Whatever anledningen är, jag klagar inte. Mm. Så jag menar bara, jag hade nog fått hålla på i 5-6 år till. Mm. Liksom verkligen fått struggle för att börja få samma typ av liksom jobb. Mm. Om jag har bott i England eller USA. Det är övertygad om. Företagsgig hade jag inte fått lika mycket om jag hade...
Ja, away. Men jag tänker, det är din upplevelse. Faktiskt. Men jag tänker fortfarande... Melody, för det är inte din upplevelse.
Alltså, jag vet inte, för jag har inte kört utomlands.
Nej, men jag tänker just den här, din upplevelse, det du känner liksom att nej, men det är fler som håller på nu, men det är inte lika bra som det var för, vet jag, några år sedan.
Jag tycker det är mer homogent.
Mm.
Fastän vi är fler komiker, ja. Det är fler som kör frekvent, men alltså förut hade jag stenkoll på vem som var vem. Och idag liksom det är så många nya komiker och jättemånga har exakt samma.
Det kan jag köpa.
Alltså frisyr. Samma.
Det kan jag köpa.
Stil eller samma.
Stil på stand-upen, att ibland när det liksom är ett maraton av komiker, det känns som att den första komikern gick aldrig av.
Ja.
För att jag hör samma sak igen och igen och igen och igen utav någon som har en annan färg på tröjan.
Mm. Det är lika många stilar som förr, men det är fler komiker.
Exakt, ja. Exakt. Och det gör alltså...
Jag förstår.
Jag tog med vänner som kom jätteofta när jag var ny och jag liksom kom alltid stöttade den och sånt. Och sen så kommer de nu flera år senare. Och det här är ingen shade mot någon komiker eller någonting. Men jag ska köra sist den kvällen och mina vänner höll på att somna. För de sa, det här är för långtråkigt.
Mm.
Vi orkar inte ens sitta till slutet. Snälla smsa 10 minuter innan vi ska komma tillbaka. Och det är absolut ingen shade. Jag menar inte att liksom, du måste börja någonstans.
Ja.
Du
var
måste
någonstans?
Bygga ditt material någonstans. Mm. Mm. Men tålamodet fanns inte för folk som ens kommer dit för att supporta en annan part.
Mm.
Att sitta igenom hela kvällen. För att det var för homogent.
Mm.
Och förut var det ändå så här, okej, den ena komikern är inte i din smak. Nästa kanske är mer i din smak. Nästa kanske mer överraskande. Eller mer innovativ eller liknande.
Fast är det inte lite ändå? Förlåt. Men alltså, är det inte lite ändå?
Jag har också en grej som
för att vi tycker att liksom... Är inte, när du säger det där... Om du och jag är på en klubb och vi tycker liksom det är väl inte så bra. Jag anser ju också att om jag kör på typ Brunnen någonstans här. Och jag ska vara helt brutalt ärlig. Så anser jag att riktigt bra klubbar i typ London eller i LA eller New York är kvaliteten högre. Alltså är generella kvaliteten högre. Sen kan jag tycka att jag är roligare än någon annan. Så här. Men kvaliteten är generellt högre. Jag kan fortfarande, vi kan gigga på Norra Brunn till och med ofta. Och det kommer in någon som ska få en tia så här, som bombar. Alltså vi snackar noll garv, blir nervös, tappar tråden. Alltså det skulle aldrig hända på The Improv. Det skulle inte hända någon jävla gång du sitter på Laugh Factory och sitter där och någon liksom totalt tappar det. No way in hell. Det är för att de har fått slipa ännu hårdare och ännu längre. Jag tror bara att I Sverige sitter folk och tjurar när de inte köper Raw och Norra Brunn efter typ ett år stand-up.
Men kan det vara så att det är lite kanske också nordisk svensk mentalitet att alla ska få vara med, alla ska få en pokal, alla ska vara duktiga, alla ska vara PK. Och i USA exempelvis då att det är,
men det är en stor,
ribban är högre.
Det är alltså stor konstform
att de bokarna ställer högre krav kanske.
Men du får ju tänka på det är en större konstform också. Det är stort i USA. Alltså det är en stor konstform.
Absolut, och det har hållit på länge.
I Sverige är det inte stort, så det måste man också ta i kontext.
Jo, det är absolut.
Om man pratar operan så är det vissa länder som är bättre lämpade för det. Om du ska bli operasångare och åka till Indien kanske inte så bra. Det är inte lika stort.
Men minoriteterna där är också större. Alltså minoriteterna finns, men de är i större folkmassa, vilket gör att variationen syns mer också. Verkligheten speglas mer, för verkligheten är inte lika homogen som den är här. Här är det liksom det är väldigt många som tvingas anpassa sig till scenen. Det är jättemånga som, jag märker ett väldigt vanligt liksom misstag många komiker gör när de börjar med stand-up, inklusive jag när jag började med stand-up, det är att jag ständigt tänker på liksom vad publiken förväntar sig av mig. Istället för att utgå ifrån vad är min story. Så jag anpassar mig för en publik som inte ens ser ut som jag. Som kanske inte har samma referensramar som jag. Så vad blir det? Jag blir en homogen komiker.
Ja, det blir det ju.
Om du tänker på att jag ska blanda in och liksom, jag ska ändå liksom...
Du ska anpassa dig. Ja.
Exakt.
Ja. Men det är också en del av jobbet.
Exakt. Nu är det två skilliga grejer. Ett är om du har ett jobb eller inte. Så om du går ner som rookie-komiker till Big Ben och bara vill ha kul eller vill öva på din styrka, då ska du definitivt köra på det som gör att du blir bättre på. För det är en övningsground fortfarande. Men om jag tar ett jobb där jag kommer överens om att jag ska stå 35 minuter eller 40 minuter inför 400 pers som är en jävla vitvarufirma eller vad fan som helst, jag ska köra där. Då helt plötsligt, då har jag tagit emot ett jobb betalt för pengar. Då diskuterar jag definitivt vad jag är redo och inte redo att göra. För jag är inte en sån komik till exempel. Till så här, nej, jag kommer vägra gå med på allting. För ibland är det ett jobb. Publik var med jobben. Alltså det är klart som att jag pratar ingenting under bältet. Ingenting för sjukt. Där ryker 90% av allt man pratar om. Inget för politiskt. Så det är därför sista typ 2-3 åren. Så jag går inte ner till Big Ben och de här klubbar längre lika frekvent. För att jag behöver skriva cleant material. Om inte jag har något cleant att testa, det är typ ingen poäng för mig. Jag vet att de kommande 3 månaderna, då kommer jag mer eller mindre, alla mina inkomstjobb kommer vara att jag måste göra cleana jobb. Och vet du vad, nu har jag hållit på så länge med att jag prioriterar det där jag får jobb också. Jag vill jobba med stand-up. Jag tycker inte bara stå och kalla mig komiker för tycker om att dra 5.
Men Adil, kan inte det vara lika kul?
Det är två olika grejer. Alltså, mitt alternativ är så här. Antingen så, alltså, många säger så här, men man ska inte kompromissa. Jag tycker inte kompromissa med konst. Ja, men vad är alternativet? Du ska stå i McDonald's. Så för mig som varit krögare inte länge, så är alternativet att jag ska kompromissa lite, att jag inte ska dra G-punktfinnande analskämt på SVT. Jag ska dra andra skämt istället. Eller att jag ska stå och jobba i krog för en kväll. Självklart så väljer jag att inte dra sjuka skämt, för jag tycker fortfarande det är roligt. Alltså det är inte så här, det är inte no-go. Det är inte no-go för mig. Det är bara anpassat jobb. Som vilket jävla jobb som helst det är. Om du frågar jag ska gå ner gratis och köra en massa klubbar. Nej, du behöver inte anpassa mig. Det är det som är skönt att gå ner till Big Beda. För jag älskar att gå ner till sina klubbar ibland. För att nu, jag har kommit förbi den här skräcken. Förut så, när jag går till de här klubbarna, jag bombar alltid. Jag vet att rookies här, de har ingen aning om vad fan de ser när de ser. För jag bombar, jag går ner för bomba. Jag går ner för prova skit på Big Ben. Och mitt sätt att skriva det är att liksom, vi pratar tills det blir kul. Och så gör vi det 10 gånger så blir det inte kul. Då har de sett mig bomba 10 gånger. Jag tänker så är ni dum i huvudet. Men jag bryr mig inte. Jag får ingen pröjs att stå där.
Ja, precis.
Nej, men om du ska välja ändå.
Och just de två mot
att göra. Alltså om du ska ägna åt någon synd. Så inte fasiken kommer avund vad den jag räcker upp handen på.
Nej. Kommer du ta det?
Lust.
Ah, okay.
Kommer från hjärtat och magen.
För mig är det lusten.
Nej, jag vet.
Nej, men
väldigt tydligen.
Återigen, Adil. Nu säger det här som din groupie. Gå tillbaka till det teologiska.
Nej, men jag gör ju det. Alltså, rent känslan av lust är ju bara negativ om jag sätter det in i en negativ kontext.
Lustmörda.
Nej, men om, typ så här, om du till exempel så skulle mina föräldrar eller många personer från andra kulturer säga det är fel att onanera. Sluta onanera. Mm. Det är inte okej. Okay. Mm. Jag tycker absolut inte det är fel att onanera. Och det ger lust. Mm. Var det felet? Inga problem överhuvudtaget. Mm. Lätta sätt att göra en glad utan att påverka en annan människa. Mm. Eller påverka en människa om du vill göra det också. Men alltså, så där och då. Det behöver inte vara negativt. Det är bara om du använder det fel. Jag menar, en sexakt som är lust. Själva akt är inte negativ.
Nej.
Jag tycker
men det är alltså, det som är på, alltså ja, lust är exakt. Ju det var därför jag valde det.
Ja, exakt. Och just och så vi bara klargör det är inte vi som har skrivit synderna, okej?
Okay? Men du kan inte räkna vad det, är det bibliskt där? Måste vara bibliskt.
Ja, men det är klart, det är klart, det grundar ju sig. Det grundar ju sig från teologin.
Helt absurt. Ja, det är det.
Ja.
Alltså,
också.
Det är inget fel. Nej, men,
jag, jag får dåligt samvete nu för att vi spelar in den här podden. Alla, det känns som Adil är arg på mig.
Det måste ju alla ta lust. Vilken annars kan vara? Vilka fler finns det?
Ska vi rabbla dem? Det är lust,
lättja.
Girighet, lättja.
Lättja är typ inte högmod,
negativ. Frosseri.
Inte heller så
vrede.
Vrede.
Det är nog dem. En till va?
Och lättja, frosseri och lust.
Ja.
Frosseri, avund, högmod.
Jag tror, när vi har suttit och snackat om de här alltid, så har det ju alltid varit så här, men den här synden är ju ganska bra. Den här vill vi omfamna.
Yeah.
Men det är nästan avund som vi bara känner så här, men den är lite platt liksom.
Mm.
Då måste jag ha tappat det lite grann, de här munkarna som skrev ner det här.
Liksom. Så roligt att diskutera är väl, lust också.
Ja.
Jag tror generellt också som alltså, komiker som skara. Alltså, jag kommer tillbaka till det här. Varje inspelning. Komiker som skara. Precis. Alltså att hinna känna avund överhuvudtaget. Alltså, det är så väldigt litet fönster alltså.
Nej, men då, alltså
just inom branschen.
Hur länge?
Alltså just inom branschen. Att det blir så här att... Det kan vara så som jag sa inledningsvis. Att jag kan känna avund fort kring så här. Men den här komikern körde det här skämtet. Sjukt bra skämt. Jag hoppas att jag önskar att jag kom på det först. Jag kan känna jättefort avund. Men sen bara, det går bort så himla fort. Den känslan går bort väldigt fort. Och sen bara fortsätter jag med mitt liv. Och försöker bara prestera och bli bättre till nästa gång.
Mm. Hur länge har ni alltså kört att jag har inte. Hur länge har du kört stand-up?
Sen 2012.
Och du?
Sen ett år.
Ett år.
Ja.
Så nu när du...
Ett och ett halvt nu?
Ja, det är... Ja, ett år.
Jag har en intressant fråga för du sa om Skara. Ni går och blir klubbar. Nu när jag är podd också så intervjuar ni komiker också.
Mm.
Då får vi sitta med och prata med oss här också. Men det är intressant som du sa. Tycker ni alltså på riktigt att det är en homogen grupp? Tycker du liksom att... Att stuppa. Du till exempel som sa förut att de bara blir lika. Stör inte du det på folk säger så här? Men komiker är väl så här? Komiker är väl så här? För jag har inte stött på någon yrkesgrupp.
Jag vet
alltså
du...
någon yrkesgrupp som jag har stött på.
Nej.
Som jag tycker är mer divers.
Jag vet alltså, vad du vill komma åt. Jag hörde det innan.
Du kan komma från vilket hörn som helst i livet. Och sen börja med stand-up. Och det är det som jag tycker. Så det är därför oftast blir så här. Du vet, komiker är så här. Jo, vissa är så här.
Det behöver inte korrelera till det andra. Alltså, även om det är en divers grupp så tror jag att de flesta komiker är tillräckligt taggade för att bara förstå att jag måste bli bättre
i
mitt materialskrivande. Jag måste bli bättre på framförandet. Jag måste bli bättre
säg
på
inte
allt.
Det att alla och
de
har inte,
nej, men alltså, de säg som verkligen satsar på det som ett yrke. Måste ju resonera så för att kunna liksom bli framgångsrika. Och att det inte finns lite det finns inte så mycket plats för att hinna reflektera över avund. Alltså att man kämpar, man lägger ner så mycket blod, svett och tårar på att få sin
act, avund
att
bli bättre. Att den inte finns stand-up. Jag tror avund är en stark motiveringskraft i stand-up. Jag tror vi måste inse att de bästa komikerna tror jag är de som absolut inte har någon som helst filtreringen på att hur de ska använda de negativa känslorna, de här mörka känslorna och gå upp till. Jag tror avundsjuka är en jättestark drivkraft. Så det är en komiker som jag känner.
Är det inte det i alla konkurrenskraftiga branscher?
Absolut, och stand-up är ju lika konkurrenskraftigt som allting annat. Så att jag tror liksom det är det jag menar. Alltså, det är inte bara i stand-up, vad som helst. Allt som Emil var inne på i början, att vi har byggt upp ett samhälle som
är prestationsbaserat.
Ja, och jag tror stand-up är nog jag tror nog värre än någon annan, för att vinst, alltså det är så, jag tror yrken som stand-up och så här musik och skådespeleri, alltså sån här artistjobb, det är nästan värre än alla andra jobb, för att antingen så är det ingenting och så är det en liten klick som har fucking everything, känns det som.
Mm.
Förstår du? De fyra, fem på toppen, de är the gods. Men alla andra är typ så här, jag är som komiker. Ja, vet inte vem det är. Nej, men det är 99% av oss. Liksom.
Mm.
Alltså,
mm.
Så jag tror liksom gainen blir så stor. Så jag tror avunden och du vet, det är så mycket mer på spel eller jag vet inte.
Mm, mm.
Men vilken dödsfisk skulle du tagit? Det är jag mest nyfiken.
Han pekar på Melody nu.
Pekar på Melody. Alltså som jag har tagit till mig utav.
Nej, men till exempel när han slänger fram lust så säger jag så här, det är inte ens negativt. Och jag tänker att, jag tror inte du och jag tänker likadant i vissa moraliska de här, sådana här sammanhang. Så jag vill undra, vad för dig var typ det som är minst negativt av dödssynderna? Är det lust?
Minst negativt?
Ja, men man ska alla... säga. Jag tycker inte att lust är negativt, så att jag menar, det är ingen dödssynd, jag kan inte förstå hur det är.
Vilken av dödssynderna tycker du inte borde vara en sån?
Ja, exakt, så kan man säga, tack.
Alltså, jag tycker samtliga faktorer är saker man ska arbeta på, faktiskt. Jag tycker att det är grejer som är psykologiska utmaningar och som är grejer man utvecklar sig själv inom. Ja, här har vi dem. Högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede, lättja. Alltså, i och med...
Lättja, typ.
Ja, lättja också.
Ja, men lättja är väl liksom... Vi alla... behöver kunna softa mer i de här utmattningstiderna. Det är verkligen inte en dödssynd att softa mer.
Mm.
Men alltså, och i det här samhället är du liksom för lat, så kommer du inte, du får inte ditt hem.
Ja, men till exempel lust, måste man hitta på en grej när min orm Adam och Eva för att få det att bli dåligt. Förstår
det var inte ens dåligt då, tycker jag.
Nej, men förstår du vad jag menar? Så att, den känns ju, det jag försöker komma fram till, det att den känns ju rent ut sagt så här, någonting som är förlegat. Det är gammal kulturell tanke att det ska vara fult.
Mm.
Det är liksom, men vi bor i Sverige och för oss kan vi inte påstå att lust och de är någonting som inte används liksom vardagligt på tv och såna här saker. Mm. Men jag frågar för dig.
Jag är uppfostrad.
Hur tycker du?
Med att alltså,
vi måste komma dotter, på med något kulturellt när Simon de kommer. Exakt.
Som dotter så vet jag att jag är extremt, alltså jag är uppfostrad på ett sätt som min bror, om jag hade haft den, aldrig hade blivit uppvuxen på. Jag är uppvuxen till att ta hänsyn till andra på ett helt annat sätt. Jag är uppvuxen till att ge en annan person glaset innan jag tar mitt eget.
Mm.
Och det här har gjort att jag har varit, när jag var liten så har jag varit arg på pojkbarn för att de har det så bra jämfört med mig. De fick vara ute sent, de fick göra vad de ville, de fick klä sig hur de vill, de behövde aldrig vara hemma och hjälpa till. Behövde aldrig tänka på att vara en duktig tjej, behövde aldrig tänka på dagen de ska gifta sig, jag visste inte ens med vem liksom. Alltså, jag är fostrats för en man hela mitt liv basically, som jag aldrig har känt till, medans han förmodligen har varit på Ayia Napa och till Thailand och hittat sig själv, jag vet inte vad för sjukdomar han har stött på vägen, medans jag vet hur man bakar det perfekta brödet, får till den perfekta persiska riset och så vidare och så vidare. Jag har varit passivt aggressiv gentemot vänner som har till exempel fått vara barn längre än vad jag har, för att jag blev vuxen så snabbt, för att jag fick ansvar så snabbt, för jag skulle vara en kvinna, jag skulle liksom bära husets stolthet och så vidare och så vidare. Men det har också gjort att jag har fått arbeta med allt det där, vilket har gjort mig till ett väldigt moget barn, vilket betyder att jag snabbt lärde mig att högmod är fult, att girighet är fult, och vad det faktiskt kan ge dig genom att vara generös. Hur mycket det kan ge dig att vara medmänsklig.
Jag tycker exakt samma som du. Det är som är intressant att du sa precis. De där grejerna är det. Min syster är den, jag är när hon är 8 år äldre än vad jag är. Mm. Så jag insåg de här grejerna också när vi blev äldre, att det varit så här. Varför jag och gillar ganska mycket pakistanska indiska en generation över, det är för att det klaschar med dem. Just över den här grejen du sa, att vi sitter hemma hos någon, vi äter klart, så ska alla kvinnor ta upp tallrikarna. Och så ska jag ta upp min tallrik. Så du inte upp den, så varför det? Kvinnorna gör det. Varför kan du ta upp din egen tallrik?
Varför? Exakt.
Så det är kvinnor som tar upp tallriken. Mm. Och vet du vad? Om det är så att vi är i något land där borta där du jobbar och den personen är hemmafru, jag kan köpa ett argument. Men här jobbar de också. Plocka upp din egen fucking jävla tallrik. Plocka upp din egen jävla fucking tallrik. Därför jag alltid kommer clash med dig eller idioter. För det är inte relevant här borta. Den där grejen är inte relevant. Så det jag säger, visst har de där kulturella eller religiösa liksom påbuden. Moraliska påbuden som har kommit. Mm. Liksom, ibland är det viktigast att inte bara säga så här, men är det så här bra eller dåligt? Ibland är det viktigast att säga att hela kontexten är fucked up. Och i det här fallet, när det kommer till de här, jag har inga problem med väldigt mycket kulturella aspekter. Självklart, jag visst väldigt många fina aspekter, både indisk-pakistan-kultur också som jag är uppvuxen på. Men jag har i mitt liv stört mig betydligt mer på de saker jag inte gillar än blivit upplyst av de sakerna jag gillar.
Mm.
Alltså, och det är så för mig. Så jag förstår att alla andra kanske har valt typ så andra generationen att vet så här, jag ska hålla kvar vid de här traditionerna. Jag köper det. Jag kan tre språk där från fucking flytande. Ja. Jag kan mycket kulturen och historien flytande, men jag väljer absolut att inte ta vissa av de kulturella sakerna som jag tycker är intränat bara med mig som någonting positivt negativt. För jag tycker det är nonsens. Jag tycker det är fullkomligt nonsens. Jag accepterar
men,
inte det.
Men är inte kulturkrocken komponent här, Melody? I det du beskriver? Alltså i det här?
Men i kontexter.
Alltså jag fattar vad du menar. Och jag, grejen är, jag kommer inte vilja se dig i min relation. Jag kommer inte vara den som servar min man bara för att han är en man. Fastän jag vet att jag kan det.
Ja.
För att jag har lärt mig. Ja. Men jag kommer begära, för att inte bli bitter i en relation, att det är en balans och att man hjälps åt.
Mm.
Däremot är jag jättetacksam över att jag kan laga min egen mat. Jag vet jämnåriga vänner som inte kan laga mat. Oavsett kön. Och det är liksom, det här är någonting jag värdesätter jättemycket. Jag värdesätter att jag kan ta hand om ett hem. Jag värdesätter om att jag blev så pass mogen så pass snabbt. Även om jag då ville vara barn längre, och jag önskar jag kunde vara ett barn längre. Men jag är glad att jag inte blev liksom fastnade i en partyperiod, liksom blev en liksom att jag ödslade tid som jag investerade i grejer jag behöver i min framtid.
Tänker du inte att om du hade inte varit uppvuxen på annat sätt så hade du tyckt annorlunda? Det är en intressant tanke faktiskt.
Alltså
mycket möjligt, men jag märker att varje person jag pratar med som inte kan laga mat önskar att de kunde laga mat.
Ja, jag vet, jag upplever också, jag brukar alltid i min relation brukar alltid tvinga folk att du får inte komma in i köket, för det är alltid jag som lagar mat, för det har varit så när jag var liten. Och jag tycker att de alltid tycker det är imponerande, vilket är absurt. Men det där tycker jag också, det har inte så mycket att göra med hur man är uppvuxen. Min brorsa är uppvuxen samma hem, och vi är natt och dag. Alltså helt natt och dag. Vi är så olika två människor.
Det är personlighet.
Ja, och det, bundet. Ibland, alltså, jag brukar säga att det är bra argument mot alla rasister. Om de säger att alla personer från samma land är likadana.
Mm.
Så kan man bara se på mig och min brorsa. Vi är uppvuxna i samma hem till samma föräldrar. Vi är natt och dag. Så därför borde inte... Mm. Rasism borde inte existera. För att det är ologiskt. Om vi två är så olika så kan inte alla vara likadana. Men jag menar bara... Jag förstår hur du ser att du väljer att fokusera på det positiva. Mm. Såklart. Att utan det där så har det inte varit det ena eller andra. Men är inte det viktigt ändå alltid att försöka se att det, om det inte hade varit så här... hur hade man varit då? Och då, det jag menar med det är inte så att jag önskar att det vore annorlunda. Men det sätter ändå saker i reflektion och säger vad som till exempel rätt och fel. Är det okej den? Och till exempel det tycker jag många människor till exempel är homofoba. De kanske är religiösa och säger att det är fel med homosexualitet. Och så tänker jag så här, om du inte varit född i det här hemmet, hade du tyckt det var fel då? Så bara, nej, det hade jag inte gjort. Så bara, då betyder det att under andra förutsättningar har tyckt annorlunda. Då finns det väl någonting att diskutera. Då finns det väl någonting att kanske försöka sätta sig in i. Är det så rätt? Är det så fel? Så någon säger till mig också, men de här sakerna är kulturella, så det spelar inte så stor roll. Alltså man måste kunna se bra och dåliga sidor med allting.
Men, alltså, jag kommer inte fostra mina barn exakt så som jag har fostrats.
Nej.
Jag kommer inte göra lika stor skillnad på... Nu vet jag inte, för jag har ingen bror. Men jag vet överlag liksom, inom den persiska kulturen hur det brukar se ut. Och jag känner mina föräldrar.
Det här åkte inte bara persisk. Eller?
Nej, men nu refererar jag till min egen. Men,
ja, precis. Vi kan mer om den. Ja, precis.
Ja.
Men däremot, det som har kommit med den uppväxten jag har är jag kan klara mig självständigt. Jag behöver inte betala för tjänster som många betalar för. Många går ut och köper liksom, alltså det lät jättefel, men många köper sina måltider utomhus konstant. Folk behöver betala folk för att ta hand om sitt hem. Behöver betala någon, vem som helst, som man inte ens vet vad de har stoppat i din mat, för att kunna äta sig mätta, för att få en varm måltid som inte är gorbis. Och på det sättet, det här, ja, men ändå, jag känner att det här är någonstans min supermakt, att låt säga i framtiden, tänk om jag kanske får barn, blir ensamstående helt plötsligt. Jag kommer fortfarande kunna ge en proper uppväxt till mitt barn med hemlagad mat. I ett hem där
alltså, liksom... Hur många människor känner du som inte kan laga mat egentligen?
Jättemånga.
Alltså, är det att, så här, hur många skulle du säga vuxna människor lagar inte mat själv?
Väldigt, och när jag säger laga mat då menar jag inte alltså,
nej jag menar jag tror mig
jag menar åtta olika örter.
Nej, jag menar att du lagar mat. Inget ska mixa. Alltså, ingenting ska
alltså, inte Adil, inte koka korv nu.
Nej, men jag tänker så
här. Jag
träffar ändå ganska många människor.
Nu
i så fall jag i och för sig ur ett patientperspektiv men från väldigt många olika kulturer och det är ganska tydligt hur uppfostran och hur den här curlandet är så divers från kultur till kultur. Alltså om man tänker sig kring hur det ser ut kring personer från Mellanöstern, alltså dagens 18-22-åringar, hur de är relativt handikappade idag jämfört med många andra etniskt svenska 18-22-åringar på grund av att man har kanske generellt, jag generaliserar bara, att man har liksom tagit bort den här nej min son, nej min dotter, det här behöver du inte göra, det här fixar jag, det här är mammas uppgift. Liksom. Och i, liksom, i förlängningen så handikappar man ett barn att inte kunna ta hand om sig själv och inte kunna laga mat och inte kunna... Nu behöver man inte tänka så här Mellanöstern standarder där det är så här tre dagars långkok och så vidare. Men alltså, bara så här, att kunna ta hand om enkla hushållssysslor och så.
Alltså, stryka,
att det är mycket mer, exakt, det är mycket mer, det är mycket mer utbrett.
Om jag ska vara fördomsfull så skulle jag nog säga att det jag kände skillnad när vi växte upp bland etniskt svenskar och invandrare, det är till exempel att saker som till exempel sociala sammanhang som typ så här högtider, kanske till och med enkla saker som ragga på tjejer, typ för en kille då, eller heterosexuell kille, eller typ sådana saker, kände jag att jag låg efter för de hade den hemifrån såhär, men fan Micke, ska du inte ragga polis där 12 år? Du vet, det är helt okej. Okay. För oss var det såhär, de kysste på tv, byt kanal. Du vet, de började hångla på tv och alla är knäpptysta och tittar olika håll tills någon byter kanal. Vi pratade inte ens om sånt.
Nej.
Så det är klart som fan, jag hade en helt annan bild och jag trodde också att, du vet, när vi kom på sex och saker så började jag upptäcka att, liksom att jag tror vissa av oss är lite mer störda för att det var så här, du vet, för de andra var så här, ja men det där har jag gjort så jag bara gick till dig.
Vi berörde det här ämnet inom när vi pratade om lust. För att jag utgick ifrån mig själv och det är precis det du pratade om. Alltså hur man förhåller sig till varandra i en relation överhuvudtaget. Att det inte var gratis hemifrån. Och att det är också någonting generellt bara hur ett hushåll fungerar. Alltså det handlar inte bara om emotioner i ett hushåll, utan det handlar om hur en familj fungerar, vem som har vilken roll och vad man, och allt det är också kopplat till matlagning eller att ta hand om ett hushåll, att det inte är så uppenbart, särskilt inte när det råder en kulturkrock, alltså för en första andra generations invandrare, att det blir inte så uppenbart var ansvaret ligger, vems ansvar som är, alltså
vilket problem. Föräldrar som inte kan svenska och som måste ringa till Försäkringskassan. Du säger sig själv, så kommer vi göra det.
Ja, kan du ringa? Jag
hatar ju sådana grejer nu. Så backlash för mig har varit att jag gjorde sånt som ingen av mina polare gjort när jag var 20 år. Så de hade ringt och två timmar suttit med Försäkringskassan en gång i veckan eller ringt de jävla sjuka ställen Volkswagen för att jag ska boka tid och för att däcket har gått paj. Och men så ser jag vad det som hänt. Den går sönder! Säg till honom gått sönder! Den vill inte funka! Och så ska jag sitta
det
där
låter
bara,
så här.
Ja, men den är sönder, du vet så här. Ja, då ska betala gå till! Ja, nu säger han att jag ska berätta till dig att ja, okej, jag ska inte översätta vad han precis sa där. Men,
du vet, i så här, alla fall.
Sådana saker fick ingen annan göra.
Sen
så
jag blev
vuxen så liksom när jag flyttade hemifrån var jag så här, thank god jag inte behöver göra det någon annan egentligen. Och det är elakt att tänka så, för vi hade ingen val, de kunde inte svenska, vad ska vi göra? Och vi kan ju diskutera här, de kunde lärt sig bättre.
Men alltså, även när jag tänker och hör liksom historia, din historia, Adil, som du drog liksom, att du var tvungen att, eller och även du, Melody, att mogna tidigt på grund av liksom olika saker i den kulturen. Jag är uppväxt i en villa förort i en medelstor stad i Sverige. Väldigt nice. Sådär, nej men homogent och svennigt liksom. Det fanns, vi var de exotiska, jag och brorsan var liksom de bruna i stadsdelen nästan liksom. Men samtidigt då liksom med den bakgrunden, Jamaica och liksom morsan som också, hon är ju svenska men extremt liksom outspoken. Och vi var en livlig familj liksom med våra idéer och grejer. det var jobbigt då, men samtidigt när man kunde komma in till kamraters hem där det är tyst. Mm. Det är en väggbonad på väggen som någon tråkig jävla skälkstygn eller korsstygn. Det är fult till och med. Mm. Men det är bara tyst liksom, för ingen säger någonting, utan alla är bara så här, har du gjort dina läxor? Alltså det är så alltså jag har en mental bild hemmat. Av hur dött och hemmat. Alltså det finns inget känsloutlopp och alla ska göra rätt bara. Mm. Det får inte sticka ut. Och den är också någon sån här, jag ser ju det liksom när man var in, man fick inte leka i var, alltså allt var så jävla dämpat och du får inte sticka ut. Mm. Där tycker jag ändå, fan vad skönt att jag, även om jag tyckte det var jobbigt då, att det var tvärtom hemma hos oss. Där var det livligt, där smällde det liksom, det bråkades, det skrek, så det var liksom, gjorde man fel då fick man en vinge liksom. Mm. Men någonstans här efteråt, det var ju väldigt mycket, mycket mer energi och levande.
Mm. Ja, men det är intressant att du säger, du tycker inte det var kul då. Så.
Nej.
Liksom, allting efteråt, så länge det inte är superskadligt så är det väl...
Lärande va?
Alltså vi bodde ju först i en invandrartätt förort i Valsta, Märsta, flyttade till Norrvik, enda mörkhyade familjen där. Så det var ju natt och dag från ena stunden till andra. Och det är ju fantastiskt bra att du flyttade, tycker jag, i längden nu såklart. Språkmässigt, kulturmässigt, man kan ju två sidor av samma mynt. Men sen var nackdelen att det var massa nassar som var där och växte upp. Det var jävligt roligt också. Så att, jag menar, det finns ju två sidor på alla mynt. Liksom.
Så är det ju.
Men jag är glad att jag kan ju mer om etnisk svensk situation än alla mina andra generationens invandrare kompisar. För att vi har också uppvuxit i ett svenskt område. Mm. Alltså rent genuint.
Ja, nej, men jag tycker det är kul. Ja. Alltså poängen med det här är faktiskt att prata. Ja. Och jag tror, vi säger så att avund, det är den tråkigaste dödssynden hittills. Det kan vi säga, som synd. Samtalet däremot har varit jävligt kul.
Jätteintressant.
Jättekul att ni har varit med, ja. Adil och Melody.
Tack så jättemycket för att ni kom.
Tack.
Tack
så mycket. Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.